Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Och idag ska vi göra ett kärt återbesök till Stigas mycket eleganta åkgräsklippare Park. Specifikt Park 500. Det är klipparen med äkta midjestyrning som på ett följsamt sätt ser till att trädgårdens rätta elegans upprätthålls hela säsongen.
Och Park är ju som vi brukar säga rhododendrons bästa vän. Alltså den snobbigaste gräsklippan. Tack vare just midjestyrningen. Där alltså bakhjulen hela tiden följer framhjulen. Som gör att klippningen runt både buskar och träd blir en lätt match. Ja, den är fantastiskt vacker den här gräsklippan. Det enda som saknas på den är en godsägare.
Ja, helt enig. Så gå nu in på stiga.com för att inspireras, se mer av den här klipparen Park. Som även den här sommaren kan bli din gode vän i trädgården. Så vi säger återigen ett stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Stiljournalen möter. Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med...
Med mig, Filip Charles Strömbäck.
Men framförallt med...
Pontus Silverstolpe.
Så härligt var det här. Tack. Vet du vad som slår mig mest?
Nej.
Det är att vi har ju faktiskt en tech-entreprenör i rummet i slips och kostym.
Ja,
det hör ju inte, det hör ju inte,
jeans och gympadojer.
Det hör ju inte det vanliga till.
Nej.
Hur mycket slåss du för detta?
Nej, men det är väl ganska unikt skulle jag säga. Men jag vet inte om jag behöver slåss för det. Men det kan berätta i och för sig. Det var väldigt kul när vi grundade Barnabys och vi var på sådana här tech-träffar då. Eller ja. Investeringsträffar.
Ja.
Och jag var i Malmö, min co-founder då. Kristoffer brukade annars åka på den här mycket.
Kristoffer är lite hippare än vad du är.
Ja, lite hippare.
Klädmässigt.
Ja. Han är mycket medveten om
det. Ja.
Men då när jag kom dit, då trodde ju alla plötsligt att det var jag som var miljonären. Så ja. Alla började ju pitcha för mig då.
Det hände på riktigt.
Ja, ja, det hände.
Det är ju jätteroligt.
Ja. Och de här miljonären blev också lite osäkra liksom, när jag klädde upp i kostym.
Så här, ska du lägga ner för det?
Att skicka Kristoffer.
Men på allvar, har du slips och kostym till vardags?
Alltså nu under covid har jag inte det hemma, det ska jag känna.
Nej, inte hemma, nej. Men annars om du skulle vara i stan och så?
Ja, men mindre kanske nu än tidigare. Men absolut, det är väl någon form av blåställ för branschen. Ska
för sådär har du jobbat, antar jag, alltid. Innan du startade eget så har du gått omkring så.
Ja, ja. Ja.
Och det är ju fantastiskt. Ja, det låter ju orimligt, det borde vara absolut tvärtom. Men sen jag fick ett barn.
Ja.
Så sen Knut kom så har jag börjat har jag slipskostym 4 dagar arbetsdag i veckan.
Mm.
Och det är så skönt.
Mm.
Det är man liksom varje dag när man är crisp när man går ut genom dörren. Det är ju så.
Annars har du den där kräket på axeln.
Ja.
Ja, nej men inte bara det man därför eftersom du ska sätta eftersom du sätter på dig slipskostym.
Ja.
Då vill du ju att resten ska vara alltså man rakar sig noggrannare, man fixar håret, man ansiktskrämer alltså om jag vet att jag bara ska ha brallor och skjorta och en tröja på mig, då spelar inte resten så stor roll heller.
Och det trickles down, då blir allting, mötet blir sådär, det är inte så viktigt. Allting,
nej, allting
blir lite mindre viktigt. Nej, men det ligger något i det tror jag.
Men jag tror man trivs i det. Ja, men det ser man väl på er också. Ni, det är ju ni på något sätt.
Ja, men jag har, bara på det, ja, men jag har det bara på tisdagar. Ja. Jag tycker det är svårt. Jag har ju lite, eller jag har ju också liksom techbolag. Och jag har ju inget liksom heritage i det vi håller på med. Du håller ju ändå på med konst. I din, jag håller på med rekrytering och sån teknologi. Där jag har väldigt svårt att komma så här till kontoret. Fast att jag har gjort det någon gång och sådär.
Då har jag en fråga till Pontus.
Man skulle göra det mer tror jag.
På Philips kommentar, jag har väldigt svårt att komma så där till kontoret.
Mm.
Du är lite nyfiken på, Hur ser ditt kontor ut? Nu menar jag inte hela kontoret, utan ditt kontor, din kontorsplats.
Ja, men alltså, jag måste ju säga det då, att vi sitter i fantastiska lokaler på Kaptensgatan.
Sitter vi så nära varandra?
Ja, visst. En gammal jugendbyggnad. Man kan väl säga att vi ärvde platsen lite grann, för Kristoffer och min medgrundare hade sin reklambur en gång i tiden.
Okay.
Och det är då gamla Hall och Cederqvist.
Så säger vi båda, ingen har någon aning.
Nej, men det är så här legendarisk reklambyrå. Okay. Som skapar många så här fantastiska varumärken och kampanjer. Men hur som så, jag skulle säga att lokalen gör ju väldigt mycket.
Mm. Ja.
Sen invändigt, jag vet inte vad det är så kul. Vi sitter faktiskt i öppna kontorslandskap mestadels. Tech har lite egna rum, för de måste sitta superfokuserat. Nej, men jag trivs där.
Har du en cubicle eller har du liksom en plats? Eller har...
Jag har nog min egen plats. Ja. Sen har jag varit så lite på kontoret under covid, så att numera är det bland andra som har tagit den.
Men det är inga foton, det är inga mål, det hänger inget där?
Nej, vi har väl lite konst på väggarna så här runt om, men...
Är det viktigt för ert DNA att liksom, när man kommer in som anställd, att det ska uppfattas som att ni håller på med konst?
Jag tycker att vi borde ha mer av den känslan, om jag ska vara ärlig. Faktiskt.
När du sitter i din stol, hur långt har du till en adelskalender?
Då får jag gå till redare så att, nej, jag ska. Nej, men det är en bra bit. Jag kan väl gå till dig i och för sig.
Ja, det är sant. Ja, absolut.
Det är inte jättelångt.
Det är inte så långt. Ja. Men du har ingen på kontoret?
Alltså. Nej, det har jag inte, ska jag erkänna.
Nu tror jag faktiskt att Pontus ljuger oss rakt upp i ansiktet.
Tror du?
Ja, jag tror det. Jag kanske ska ta en...
Tror du han har dem hemma?
Hemma, ja. Jag tror han har flera hemma.
Hemma har jag någon.
Ja, har jag någon?
Ja.
Säg det. 3 hyllmeter.
Ja.
Ska vi prata lite om radiosadel idag, eller ska vi prata bara om konst?
Vi kan prata lite om radiosadel. Men du är finadel, nej?
Nej. Jag är sån där knapis.
Ja, inte ens pappa är finadel, eller?
Nej. Så att vi kan väl lägga ner den diskussionen här nu.
Nej, vi pratade om adelsmötet här nämligen i podden som vi spelade in.
Tidigare.
Att det, vi sa roligt, jag tyckte, var det du som sa, det var bara väldigt kul att ståndsriksdagen upphör och sa, ja, vi fortsätter som vanligt ändå.
Ja.
Det tyckte jag var kul.
Ja, det vet jag att du tyckte. Ja. Nej, men det var lite kul.
Det var lite kul.
Vi ska idag...
Ja.
Prata om konst såklart på ett eller annat sätt. Och vi hade en idé innan du kom, och det var att på samma not, det här med tech, vi lever i en värld där det är liksom mitt LinkedIn-flöde, så är det minst en i veckan som blir miljardär. Som säljer ett bolag och som liksom så. Och de flesta av de här människorna är ju rätt unga och de har hållit på och kämpat ett tag, och så händer det liksom. Så ramlar det in en jävla massa pengar på en och samma gång. De kanske byter upp sig socialt. Liksom resan börjar, statsmässiga resan börjar. Typ alla Daniel Ek ju. Kanske inte, Daniel, han är ju extrem på något sätt och köper det fetaste huset vid Osholm.
Vi pratar nog om en lite lägre nivå.
Ja, han är för extrem. Men det finns ju många nivåer. Du har i alla fall så här, köpt en fet paradvåning kanske. Här på Gyllene Triangeln. Och barnen går i rätt skola och sådär.
Och viktigt tycker jag, för att scenariot ska målas upp totalt här, är att just att han inte, eller han eller hon inte,
nej, han, kul.
Det är han, ja. Inte är Daniel Ek, för att den här personen har blivit rik, men för att det här vi vill åstadkomma här verkligen ska funka, så har han också gått lite under radarn.
Ja, det är inte någon
det är liksom inte omslaget på DI och näringsliv hela tiden, utan han är lite, finns där plötsligt.
Ja.
Om ni förstår vad jag menar.
Ja, jag ser.
Oj, vem är det som har flyttat in under Ajen nu?
Lite, ja, exakt.
Lite så.
Och så ska det här hemmet inredas på ett sätt som gör att han är totalt självklar. Det här har funnits minst i liksom några generationer. Liksom, det är inget nytt.
Han vill, som alla som tjänar pengar förr, helt enkelt bli gammelfin.
Så
det
här.
Är hans mål.
Så här.
Så.
Ett, går det. Och två, vad ska man ha på väggarna då?
Och på golvet.
Ja.
Och i silverchatullet.
Ja. Och i byrålådan.
Och i byrålådan. Ja. Och för möbler. Sovrummet kan vi skita i.
Det här, allt annat. Det här kanske blir en serie i 5 avsnitt.
Ja, exakt. Ja.
Vi börjar
rum för rum.
Nej, men jag tror ju så här att går det? Nja, skulle jag säga.
Ja.
Därför att jag tror vad många gör för misstag idag, det är att man tjänar de där pengarna. Man går rakt ut och tittar på vad har de andra. Jag ska passa in. Och så köper man samma sak. Och då är vi i den här gyllene triangeln du pratar om ungefär. Och det har ju funnits gallerier historiskt. De har sålt den här gyllene triangeln där där hela marknaden egentligen är den gyllene triangeln.
Mm. Allt är där, det, och lite Karlaplan.
Och säljs, ja, ja precis. Ja.
Men är inte Karlaplan liksom en del av?
Det är förorter om man får säga så.
Ja. Jag har jag tänker den här supersnäva, alltså, ja. Ulrikagatan. Ja, Ulrikagatan.
Ja.
Och Fredrikshovsgatan.
Ja. Ja. Mm. Nej, men då skulle jag säga så här. Och det, marknaden hålls ju uppe av det gänget, om man uttrycker så. Mm. Men om man tittar på de stora samlingarna som säljs både internationellt och i Sverige nu, så är det ju de som har vågat börja samla själva vad de vill ha.
Mm.
Och det är möjligt att du kanske inte kommer känna som etablerat rik i 300 år. Men du kommer, dina barn kommer göra det.
Dina barn kommer kännas.
Du kommer känna ganska snart när du plötsligt får uppmärksamhet för det. Och kanske det är internationellt börjar titta. Du vet, Sotheby's kommer ringa dig en gång om året och fråga hur går det med samlingen och börja bevaka den för framtiden. Och därför tycker jag man ska vara mer modig. Man ska ju köpa de här nya galleristerna. Man ska våga köpa utomlands. Man ska liksom följa den moderna marknaden.
Mm.
Om man nu vill vara den samtida rikingen.
Men då låter det som att man också make a point på något sätt. När jag kommer hem till den här personen,
ja,
då kommer jag slås av så här, oj, det här är en konstintresserad person.
Ja.
Eller hur? Det kommer inte bara vara självklart en del av hela hans aura, utan det kommer vara, han samlar på konst, kommer jag känna.
Ja, men jag tror också så här, att om du köper, alltså den här klyschan, köp det du gillar, gör du det, då känns det.
Jo, men den här personen kanske tror att han gillar det som de andra gillar.
Ja, men det är precis, och det är det som då är problemet lite grann.
Så han behöver ju du dig måste, lite grann ändå.
Ja, men precis, du måste våga gå till dig själv.
Mm.
Du måste våga känna, vem är du, vad vill du stå för, vem vill du vara?
Ja.
Börjar du härma någon så kommer du kommer aldrig hamna rätt, och det är svaret på din fråga, kommer du lyckas? Ska du bara härma någon? Tveksamt.
Tveksamt, ja.
Så när... Vågar du gå ur din comfort zone? Eller liksom snarare vara i din comfort zone?
Ja.
Det är då du kan lyckas, tror jag.
Så när herr Eklund, Eriksson, går och ska köpa nytt matsilver, till exempel, då menar du att det man inte ska göra...
Herr Eklund, Eriksson, är jättekul.
Ja, då ska ju han inte...
För att han har inte tagit ett speciellt stekigt namn.
Nej.
Han har bara tagit Eklund för att hans mammas födelsenamn var...
Eklund.
Eklund, men han vill inte heta Eriksson längre.
Exakt. Misstag nummer ett skulle man kunna säga,
ja, kanske, ja.
Men där, då gör han ju egentligen, det här är ju läckert, för då ska ju han gå ner till en Gaudi eller någon annan och bara, jag vill ha ett chatull med silver och det ska stå ett E på dem. Det är ju faktiskt snyggt. Inte köpa då någon annans gamla 150 bitars.
Exakt, men då ska det kännas då. Då ska det ju vara, då ska du gärna köpa den här besiktningsuppsättningen hos Ribbagen eller på auktion.
Ja.
Jag tänker man låter tillverka ny.
Ja,
efter
men,
egen design.
Ja, men då är vi där igen då. Det kan absolut göra. Men då är det fortfarande så här, om du vill att det ska kännas att du har haft det i 300 år, då skulle jag köpa en begagnad.
Mm.
Det vill säga andrahandsmarknaden. Jag skulle gärna köpa en servis där några stämplar kanske 1913 med några var 1846 också.
Mm.
Sen skulle jag försöka hitta en stans som har, är gammal eller har ett gammalt typsnitt. Mm. Och det skulle jag i så fall använda. Så att det känns som, ja men det här kommer i alla fall från farfars far då.
Ja, och nu, så att men, du hittar på?
Nja, ja du hittar på länken mellan Ekelund eller vad det nu var han hette och den besticksuppsättningen.
Ja.
Men besticksuppsättningen
finns liksom.
Den finns. Stansen finns. Eller
stansen
typ
finns.
Ja men där har du ju, där kan du ju faktiskt på ett snyggt sätt, för vi var ju, du var där också, vi var på en fest där ett gods fyllde år.
Mm.
Det fyllde, huset fyllde 400 år. Eller? Mm. Men de som bor i huset har ju inte bott där.
Nej.
Under den här perioden. Men de bjöd in till 400-årsjubileet av kåken.
Fint. Bra.
Och då gifter man sig ju
Exakt.
Med historien utan att ha den själv. Och där har du ju besticken. Mm. För man vill ju aldrig ljuga.
Det kan man ju göra med sitt boende då.
Ja, så här, var kommer de här? Oh, gud, vilka fina, trevliga bestick.
Mm, just det.
Så bara, ja men de är fantastiska, de har tillhört eller, och då får det inte vara för fint heller.
Nej.
Du kan ju inte ha Louis Cartier bestick, det blir bara fånigt. Det måste vara, de tillhörde vad då?
Nej men det ska ju kännas använt. De där fick du i, eller din farfars far då, eller vad det var, i bröllopsgåva.
Förra
far och mor.
Ja. Ja nej, man får inte ljuga, utan det är så här, då har man ju tagit reda på vem som bodde i den bostaden under Aje, det är ju lätt. Och ta reda på vad den personen hade för matsilver och hitta det matsilver.
Ja.
Men så är det ju, om du tar de här godsen du pratar om.
Ja.
det är ju väldigt många som har blivit kursgårdar och liknande.
Ja.
Och det värsta som finns är ju när det, jag förstår att det ska handikappanpassas, men liksom alla de här vackra detaljerna ska bort, tröskla bort och så vidare. Och sen dessutom har man sålt av alla antikviteter. Och så ska man börja köpa stilmöbler. Alltså jag får ju creeps när jag kommer till de här kursgårdarna. Och det är bara ny rokoko när fastigheten är från 1700-talet.
Kan du när du säger ordet ny rokoko?
Ja, då pratar vi alltså under den här tiden. Så det är slutet av 1800-talet när nystilarna kom och industrialismen och man började massproducera. Sen hänger nyrokokon. Nyrokokon egentligen är tidigare än så. Den ersätter Karl Johan-stilen kan man säga. Men den är väldigt, väldigt lång. Det är, skulle jag säga, vår mest populära stil om man ser till
årtalet. Är det supersnittligt och supergulligt? Eller är det...
Ja, det blir så. Det börjar kanske egentligen med lite mera. Om du tänker Karl Johan i
Karl Johan var lite bordell. Liksom...
Ja, men det här blir liksom mera bordell om du får uttrycka
det
så.
Ja, okay.
Och sen bara eskalerar det till liksom rysk bordell.
Och för våra lyssnare som inte har lika mycket järnkoll som jag och Filip, exakt när var den riktiga rokokon?
Riktiga rokokon brukar man säga ungefär 1750 och framåt till gustavianska tiden. När...
Visste du det?
Nej,
inte jag heller.
Så.
Men jag tyckte vi kom in på de här besticken lite för fort. Jag
var, nej, men det var bara roligt.
Det var konsamlandet.
Därför det jag fick en hänga på var det här som du sa. Just det här. Därför du vill ju också, även med tavlorna du köper, med allting.
Ja.
Du vill ju, därför det fulaste du kan göra är ju att hitta på.
Mm.
Ja.
Så du får ju aldrig, så vår fråga var nästan felställd. Jag vill, med Philips goda minne, om jag får omformulera frågan lite.
Ja.
Därför att att köpa de här grejerna, tavlorna som vi ska in på nu då. Alltså så att, inte så att det verkar som att du har ägt dem i 300 år. Utan det är mer, du ska ha lika god smak som någon som har haft det så länge. Men du skäms inte för att det är nytt. Eller nyköpt
av dig. Att du har köpt den här, precis.
Ja. Förstår du? Men du ska känna dig väldigt avslappnad i den här miljön. Det är mer så. Så att, det ska ju inte vara buffel, du ska ju inte dölja vem du har varit. Men du vill ändå göra det.
Vad är det som alla vill ha just nu då?
Ja, men man kan säga att hela marknaden har varit besatt av samtidskonsten och sen det moderna. Men det som kommer starkast just nu, det är ju antikviteterna.
Ja,
alltså, prylar.
Ja, prylar, men alltså gamla prylar. Och det finns ju, jag skulle säga så här, hela marknaden, 2021 kommer vi se mer som kanske bästa år någonsin i auktionsbranschen.
Är det så?
Ja, det finns olika anledningar till det. Den ena är att det finns, som du är inne på här, det finns så fruktansvärt mycket pengar i omlopp. Den andra är ju att marknaden är global. Så att de här massa pengarna finns både i Taiwan, som Chile, som Sverige. De rikaste är rika. Liksom. De handlar globalt. Sen är det ju hållbarhetstrenden. Det faktum att äntligen, det jag har sagt har varit det liksom största kapital den här branschen har i vadå, 10-15 års tid, nu börjar landa. Den yngre generationen, de köper i världens mest hållbara bransch. Allt är tillverkat. Materialet är redan liksom, träden är huggna.
Det är
redan gjort.
Ja.
Det är avskrivet, precis. Och det är tillverkat för att hålla i 200 år. Och dessutom, när du tröttnar på det, är det bara sälja och köpa nytt.
Och det finns någon sorts unikitet.
Ja, exakt.
På tal om det då.
Exakt. Hipstern som har gått där med sina klirrande kassar med sina konstiga IPA-öl från mikrobryggerier.
Ja.
De har ju fått kämpa rätt hårt nu när liksom ICA säljer mikrobryggerier.
Ja.
Men nu kan de äntligen hitta tillbaka till sin hipster redan. Därför att nu kan du då gå på auktion och köpa...
Och nörda ner dig i någonting.
Ja, tänk att bara bli bäst på liksom, inte vet jag, romerskt glas eller... Du vet, något litet miniglasbruk.
Det är fantastiskt roligt. Ja. Jag har faktiskt inte tänkt på det så stort. Att, det är ju klart.
Detta är också en trend hos de här allrikaste rika.
Ja, absolut.
Och vad är det som är dyrast där? Vad är det liksom...
Nej, men alltså, det är klart, tittar på antikviteter så är det ju fortfarande de svenska liksom, 1700-talsmöblerna av Haupt och Stenström och liknande.
Men de är attraktiva nu i, även bland lite yngre. Alltså inte, det behöver inte vara 65 plus för att uppskatta dem.
Nej, men precis. Och sen hör vi till saken också.
Vad fan har man en sån möbel till? Idag?
Drinkbord?
De här, men de här stora...
Ja, Haupt är inte så stora ofta.
Är det, ja, det är såna, det är de där.
Marmorskär.
Ja. Nej, men det är ju, ja, det kan man ju ha.
För du måste ju ha ditt linne någonstans.
Ja.
Det har ja, men
det tror jag de har i sina platsbyggda...
Men det här är ju skulpturer. Mm. Köp en Lynn Chadwick-skulptur i den storleken så får du betala rätt många miljoner.
Mm. Ja, just det.
Här får du en Gustav Vasas byrå från 1700-talet med intarsia-dekor eller inläggningar och det ena med tredje som dessutom är användbar.
Ja.
Otroligt vackert.
Hur nations... Alltså om du är en... Man vill inte säga ordet rik flera gånger, men om du är en konstköpare eller antikvitetsköpare, alltså en privatperson som vill köpa, hur påverkad... Jag är ju det väl själv, vet jag, men hur påverkad är man av nation... Alltså, dåligt på formulera frågor. Jag vill köpa något som jag vet ungefär hur det ser ut det jag vill ha.
Mm.
Och jag tittar ju nästan uteslutande på svenska konstnärer.
Mm.
Och egentligen vet jag inte varför.
Mm.
Men det är väl för att de känner jag till.
Kanske du känner till dem, ja.
Ja, och jag ser en som är lika vacker. Mm. Men jag känner inte igen namnet alls. Eller jag känner ingen koppling. Men hur nations...
Just det.
Hur viktigt är det med var konstnären kommer ifrån i, beroende på vad det säljs?
Ja, men så här, jag tror också... Det handlar lite som du säger, det är ju vanans makt.
Ja.
Men vi alla kan med vår Liljefors.
Mm.
Men färre kan kanske Mosse Stopendal som var en annan naturdjurmålare. Eller till och med Lars Jonsson kanske som är mera samtida. Då.
Mm.
Men det är klart att skolan kommer någonstans från Liljefors. Det var där det började så att säga. Men det där handlar också om galleristernas roll.
Mm.
För auktionshusen har ju närmat sig gallerimarknaden. Och vill ta en större del av primary market, alltså förstahandsmarknaden.
Mm. Vad är skillnaden där? Alltså att...
Ja, alltså en gallerist och gör ju jobbet då annars. Att man tycker, Fredrik, shit, du är ju otroligt duktig på att måla.
Ja.
Jag följer dig, jag gör en utställning med dig. Sen tycker jag, den där var jättefin. Ska du inte börja måla med den? Du hjälper dem. Du kanske, de kan inte ha råd med materialet. Säger, men visst. Här, du får förskott på nästa utställning. Jag hjälper dig. Du får köpa dukar och färger om det är på den nivån.
Och den vill auktionsverken ha en kaka?
Ja, men nu börjar ju allt fler vilja ställa ut de här direkt.
Istället för att gå via galleristen?
Ja, så de vill ju jobba med galleristerna också. De vill ju att det här konstnärskapet lyfts. Men de kanske vill komma snabbare dit. Och faran med det är ju då att det blir en... Alltså, det är bra när någon tar ansvar för konstnärskapet. Mm. Därför då blir det mer grundat. Mm. Annars kan det också bli en fluga in där ut där.
Mm.
Och med det sagt i alla fall så har många gallerister och auktionshus jobbat med svenska konstnärer. Och då är vi där igen. Då är marknaden ganska begränsad.
Ja.
Och det blir egentligen inga världsnoteringar på det här. Det är väldigt sällsynt. Nu vad som hänt med konstmarknaden är att den är extremt spekulativ.
Mm.
Så folk ger sig in här för att tjäna pengar.
Mm.
För att det finns mycket pengar och så kanske du har hittat någon som du bara, det här på det du sa innan, det här ska bli min grej.
Just det. Och då går du just den vägen. Du går till de här liksom stora gallerierna och börjar köpa. Inget fel i det. Men då får den här svenska samlingen. Så där är det ju, där vill man, liksom, tycker man det är kul med konsten, då ska man ju försöka vara lite modig. Bevaka internationellt, vad händer i London-gallerierna eller Milano-gallerierna. Sen har också de svenska gallerierna, för att jag pratar så mycket nu, men de svenska galleristerna har också blivit modigare. Så att jag menar, ta Carl Costial som jag tycker är en fräsch fläkt liksom, som då gör nu på hospitalet där.
Ja, både London och Stockholm, han är ju...
Exakt, ja. Och han gör ju även i Milano och runt om i världen och även i USA och sådär. Och då får ju han en otrolig bredd för sina konstnärer och hittar konstsamlare runt om i världen. Ska man ju vara spekulativ, ja, då är det klart att tar du helhetsgreppet på det här så är det klart att det är större eller det är mer troligt att en internationell konstnär kommer bli dyrare
för hålla över tid, ja.
För att du har en större publik.
Men för att fråga konstnärerna, går inte de samma väg som jag tänker artister, mer egna labels kanske man kan lägga ut på Spotify eller YouTube och så plötsligt så kan man sköta sitt eget management och är inte konstnärer på väg åt det hållet också?
Intressant du säger, för att absolut. Och mycket nu tack vare här NFT som är
just det,
den stora snackisen. Liksom, så är det ju så också att då kan en konstnär också lättare placera sina verk och ha hela... Alltså, vad som händer med NFT, det finaste för konstnärer...
Du får förklara vad NFT är.
NFT är ju då... Alltså NFT är egentligen teknik.
Mm.
Och så här, för konstbranschen, vad jag skulle säga är det viktiga... eller mest intressanta, det är att tack vare den här tekniken så kan du spåra konstverket. Och det gör ju då att du kan få all proveniens, där ägarleden, vem har haft det och så vidare.
Ja, och det är en digital platt, där allting, exakt, så jag köper allting ett konstverk lagras på Bukowskis,
ja,
eller Omels, eller någon annan, då ja. Läggs det in där direkt.
Exakt, det lagras. Mm. Och det i stort sett alla då, så att säga, kan få tillgång till det också. Men vad som också kan hända, det är att om konstnären använder NFT själv, då kan de lägga upp en film där de till exempel målar konstverket. Jag som konstnär kan sitta och berätta att liksom halvknall efter en flaska vin, att jag tänkte på annars alltså adderar, när jag målar den här. Exakt, du adderar ett värde.
Det blir som en rålingsklocka som har exakt. Kvittot kvar.
Ja.
Eller lådan kvar, ja. Och så vidare.
Och ännu mer skulle jag säga. Ja. Du får till och med Rolex uppfinnare, så att säga. Ja. Alltså grundare, som berättar om Rolex och varför han uppfann Rolexklockan. Mm. Därför att annars blir ju ofta konstkritiker som sen har skrivit en historia, och historiskt har det varit män som sen då skriver konsthistoria. Ja. Och därför blir Hillerström intressant, eller Lillefors intressant, mer än några andra samtida, som vi inte vet vilka de är.
Det är väldigt intressant. NFT, är det öppet?
Är
det som IMBD, vad heter det, IMDB?
Ja, nej, men du måste ju då lära dig att göra det, så att säga, att använda det.
Jo, men kan jag gå in och titta på det?
Ja, om du använder det rätt, så att säga. Alltså, till exempel idag så kan du ha, du kan införa NFT i färgen. En konstnär kan alltså använda det i när han målar.
Jag menar, jag som använder, kan jag gå in och söka på en
du
hemsida?
Du kan söka på NFT. Ja, det finns ju då vissa marknadsplatser.
Det finns
till
ju
exempel där du kan köpa
som,
det. Ja. Och det finns ju teknik för att gå in och titta, ja.
Ja, jag trodde att det var som IMDB, alltså att det var en sajt, så kunde jag gå in och söka på ett konstverk.
Nej, det är ingen sajt.
Nej, inte så. Utan snarare kan det vara så att med din telefon i framtiden, så kanske du vet, använder en QR-kod ungefär, så håller du upp den mot tavlan. Nu går händelserna i förväg. Och då plötsligt då så får du upp det här, filmen i din telefon, berättelsen om konstverket.
Ja, men den måste ju fortfarande ligga någonstans, filmen.
Ja, men det är då liksom NFT.
Men alltså, poängen är att det är en del av konstverket, så att den som äger konstverket äger också den här liksom...
Ja, det är därför det inte är som IMDB. Alltså, att jag...
Nej, det är liksom ingen öppen plattform där du bara får mer information. Utan...
Inte på det sättet, nej. Exakt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad skulle du säga då? Sånt här tycker jag är roligt också. I Stockholm just. Vilka är de, bara för att man ska få med en liten bredd i alla fall.
Vilka är de vräkaste konstköparna?
Ja, nej, nej, exakt. Berätta. Nej, men vilka är de... och du får ranga dem precis som du vill, för vi kan ju inte det. Men vilka är de... Förlåt, ordet bästa är väldigt brett. Men vilka är de bästa gallerierna? Och då menar jag alltså, lite det här... Inte något superlitet obskyrt, utan jag menar mer, du vet, här kommer en konstnär in på det här galleriet.
Tänker du för att gå och titta? Alltså man som bara inte har några pengar bara vill gå och
nej,
kika.
Nej, men vilka gallerier skapar konstnärer? Alltså vilka, förstår du vad jag menar? Så Wetterling har väl länge.
Ja, men precis. Bra fråga. Och där kommer ju vissa kanske hata mig efter det här.
Ja.
Några kanske kommer tycka bättre om mig.
Ja.
Men jag tycker en som i beundransvärd, det måste man ändå säga, det är Magnus Carlsson, galleri Magnus Carlsson.
Som ligger
på Fredsgatan, i närheten av där F12 låg, alltså
konstakademin. Ja. Ligger det i lokalen?
Det ligger i gatuplan.
I konstakademins byggnad?
Ja, på hörnet. Är det den byggnaden?
Ja, just det där.
Ja. Ja. Men man ser i alla fall när man går där. Men han har ju plockat fram bland annat Joakim Nordström, Karin Mamma Andersson. Karin Mamma som nu förädes då med en utställning på Louisiana här i Danmark. Som
ja.
Hon, ja, om hon är första svensk, nej, andra svenska eller något sånt där, tror jag det. De är ju internationella namn.
Ja.
De har man knappt talat om i Sverige längre.
Nej. Men jag kan säga att jag inte känner till dem.
Här,
till
och med, internationellt så. Är det stora namn. Och han samarbetar med internationella gallerister också, som David Schörner till exempel. Så när jag kom till London random så såg jag för något år sedan, flera är väl nu, men såg jag fantastiska stora grejer av Joakim Nordström som jag aldrig har sett i Sverige överhuvudtaget. Du vet, vad var de? 2x2 meter typ. Otroliga collage som man bara liksom, ja, du vet, gick igång på sådär. Men de alla ute i internationella samlingar.
Mm, häftigt.
Så att så han har jobbat med Klara Kristalova. Han har olika som han har jobbat med. Men så Magnus Karlsson är otroligt duktig tycker jag. Andrei Typchenko, stort galleri som har varit också jobbar internationellt, har gjort länge. Syns mycket på internationella mässor, har galleri i Paris bland annat. Sen också så har du ju Wetterling, nämnde du. Har jobbat med flera av de stora namnen.
Wetterling, han är fortfarande stor så att säga i branschen. Han kommer ju alltid vara en legend, det är inte det jag menar. Men han är fortfarande stor som gallerist.
Jag skulle
gallerist
döpa
också.
Honom till den svenska galleriets gudfader lite grann. Gallerivärldens gudfader lite grann faktiskt. Och han har fått ta emot ganska mycket spott och spe också. För att han har stuckit framförallt ut hakan men också hållit på med konstnärer ganska länge som... Kanske nu då själva, de är väl 80-85 år och gör de lika bra konst. Ja, men det spelar kanske ingen roll om verket de gjorde igår är bra. Därför att de inskrider konsthistorien sedan lång tid tillbaka.
Mm. Vad var det han gjorde som var så berömt när han gjorde den här, han sålde ut konst? Eller vad var det han gjorde? Var det inte på 70-talet?
Ja, precis.
Han gjorde någon jätteberömd kampanj.
Just det, nej, men han är ju helt fantastisk. Där kan jag ju varmt rekommendera faktiskt den intervju jag gjorde med honom på Barnabys Magazine.
Ja.
Som ligger digitalt på Barnabys. Men där jag bland annat skriver om det här. Då. Men
det har vi ju glömt att säga. Sa vi det?
Men det kan vi säga igen. Det kan vi göra igen.
Pontus är grundare av Barnabys. Ja, men det sa vi där.
Pontus sa det själv.
Ja, du sa det själv.
Det var väldigt snyggt.
Ja, väldigt snyggt.
Ja, eller hur? Försökte anpassa mig efter kostymen. Ja.
Förlåt.
Nej men så han har varit betydelsefull Wetterling. Nej men han har varit väldigt pigg. Mm. Under glad 80-talet när krisen kom, då reade ju han ut sin konst. Du vet, satt ut helsidor, han reade ut konsten.
Ja, och jag läste om det var din intervju eller någonstans, för han behövde stålarna.
Han behövde pengarna. Då. Absolut. Alla behövde pengarna då kanske.
Ja, men och det blev ju väldigt lyckat här tydligen.
Ja. Och. Men det gjorde att han överlevde. Och också bankerna, nu kommer jag inte ihåg i detalj hur det här låg till. Återigen, ni får läsa. Mm. Men det var ju så, bankerna, de krävde ju pengar. Och många som har satt på fantastiska samlingar som kunde själva ha sålt de här, fick inte chansen.
Nej.
Utan gick på exekutiv auktion och det kanske, när det såldes, gick för 10 miljoner. Men det egentliga värdet var fortfarande 50 miljoner internationellt. Och de hade kunnat få det.
Mm.
Så många gick rejält i putten där, trots att det inte hade behövt sluta så. Och därmed så blev ju konstbranschen otroligt drabbad.
Mm. De här galleristerna du just har nämnt, om vi tar de tre.
Ja.
Och så säger vi att jag är ung, aspirerande konstnär.
Mm.
Har allt som man behöver, vad det nu är för något. För att alla förutsättningar, kunskapsmässigt.
Mm.
Och så plockar en av de här, jag är helt okänd.
Mm.
Och så, som du beskrev här i början, man kanske till och med stöttar med färg eller vad det nu, material för att kunna skapa dina konstverk. Och så plockar en av de här tre upp och gör en stor satsning och en stor vernissage med mig eller den här konstnären i fokus. De är sådana så att de kan skapa den konstnären då med sitt nätverk och den makten de har nu i.
Skulle jag säga, de väljer ju ut konstnären baserat på både sin smak men kunskap och liksom den historik galleriet har. Sen marknadsför de det förstås mot sina kunder i första hand då. Där har vi ju andra gallerier som jag nämnde, Carl Costial och Sefil till exempel. Som också har varit otroligt duktiga både att hitta konstnärer och så vidare. Men framförallt också hitta den nya publiken.
Mm. Och Sefil, är det både ny och alltså nyskapad konst och gammal konst?
Sefil kallar sig hybridgalleri.
Ja.
Och de har ju en utställning som heter 10 by 10 till exempel. Mm. Där kan du hitta Liljefors. Där kan du hitta Dardelmålningar. Och det gör de, tror jag, 1-2 gånger per år. Men sen kan ju de fånga upp en helt ny stjärna från konsthögskolan som man gjorde här nyligen då med Sixten Sandra till exempel.
Mm. Vad heter hon som gjorde de här bubbliga glasfigurerna? De såg jag på CFL. Tyckte jag var skit. Hon gick på Konstfack, tror jag.
Gud, han,
ja, skithäftiga. Mm. Oh, det är ju, så där svarade, det är ju helt nytt, ja.
Mm. Mm. Så att, nej, men, och då blir det ofta så att då kanske CFL presenterar dem. Men däremot så är det något annat galleri som sen plockar upp dem från CFL snarare.
Ja.
Ja, och då börjar jobba mer långsiktigt. Där CFL kanske som hybridgalleri inte tar ansvaret, för att de vill inte vara gallerister som då ska hålla på och göra en utställning per år med de här kanske.
Nej, de vill vara mer en marknads, en plats för att samla den här nya köparen, tänker jag.
Jag skulle, ja, alltså, jag, det får dem. Nästan de svar på, men jag skulle säga det. En någon hybrid mellan konsthandel och galleri.
Ja, just det, precis.
Och ta Omels då.
Mm.
Där är ju uteslutande, för igen, det här, jag kommer inte på något bättre ord, gammal konst.
Mm.
De har ju, de gör inga utställningar med en ny konstnär.
Ja, sanning modifikation. De gör faktiskt ibland.
Mm.
Men då är det väl i stort sett Werners goda öga som väljer vilka.
Ja, just det.
Men sen ska man veta att Werner har en fantastisk samling med Santis konst. Men ja, den hyr de ut i företag.
Ja.
Och sen har ju han en otroligt fin fotosamling också.
Ja.
Nu senast visar han ju Irving Penn.
Irving Penn, ja, just det.
Och utvalda...
med fem foton av min faster, vill jag säga.
Är
nej, ja, är det sant? Ja, roligt.
Ja, kul. Vem är det?
Birgitta av Klärk heter hon, ah, som var med, okay, på... Har det var jättekul. Det?
Mm. Nej, men för där, ja, har man ju blivit utvald också av Irving Penn Foundation, mm, av Tom Penn, sonen. Att det är Omel som får representera Irving Penns foto i Sverige.
Ja.
Det är ju ganska, det är en, stort.
Ja, det är ju väldigt stort.
Men Werner är väl global? Alltså han är respekterad.
Werner är global, absolut.
Nu blev det ju bestick och gallerier.
Mm. Nej, men det här tycker jag skulle sitta en timme till.
Ja, jag också. Men jag vill bara, för att vi ändå...
Vi ska in på Eklund.
Nej, men, ja, vi behöver inte in i hela. Men jag tänkte så här. Jag vill ändå få lite konkret med mig härifrån. Du är den här mannen. Du har köpt en Volvo XC90 elhybrid. Mm. Så att det, liksom, det är inte för mycket och inte för lite. Du har en del Nordiska galleriet. Du har
hus på Smådalare.
Du har lite auktionshit. Hemma, du har, det är liksom
våning,
det är,
fint,
det är dyrt men inte, det sticker inte ut, men väggarna är fortfarande tomma. Vad är liksom Volvo X, den eldriven Volvo XC90 på väggen?
Mm. Jag skulle våga, nu får jag också vara försiktig här med vilka vänner och fina
ja.
Jag har just pratat om galleristerna, men jag skulle nog kanske blanda upp det här samtida lite grann. Jag skulle ta in, jag menar, om du inte vågar backa så långt som du kallar gammal konst, ja, men gå ner på modern konst. Gå till 1900-talets början. Det finns hur mycket spännande grejer som helst. Men vågar du över andra sidan sekelskiftet till slutet på 1880-talet. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det finns otroligt mycket prisvärt bra måleri. Ta de här landskapsmålningarna nu igen.
Ja.
Jag menar, en vacker dag. Det är klart det kommer tillbaka. När det knappt finns några landskap kvar. för att vi har förstört det med miljö och vi har byggt ut alla grönområden kring storstäder och så vidare. Finns det något mer vilsamt att vila ögonen på än ett vackert svenskt landskap med några getter, vad heter det, betande getter? Eller?
En stor jävla olja på ängen där de byggde radhusen som du sen växte upp i.
Till exempel. Mm. Till exempel.
Det är ju fett ju. Men får jag fråga?
Eller även om du då kommer, Ekelund, och du kommer från inte via Jönköping eller utanför Jönköping. Ja. Men det landskapet, det finns säkert någon lokal konstnär som har målat något där. Sen om det är världens bästa, nej, men du har ju en koppling till det.
Får man lov att plocka bort den här blaffiga guldramen?
Ja, då brukar jag säga så här. När det gäller originalramar så är det tyvärr så att det har försvunnit alldeles mycket bra originalramar på Zorn och Liljefors och sådana här.
Ja.
Och det finns olika anledningar till det. Tar du Liljefors så målade han ibland studier. Sen kanske om du går på Nationalmuseum så hittar du målningar så kanske 5 små studier i en.
I en, ja.
Och då har ju konstnärerna kommit på det att det är ju bättre att sälja om 5 stycken.
Klipper ut, ja.
Ja, och de behöver nya ramar.
Mm.
Så det var ju en anledning. Men Och så är det någon flisa i någon gipsram, så vill man inte ha det, man vill ha nytt och sådär.
Det är en fråga för mig, för jag har köpt en tavla häromdagen på Bukowskis. Gick ut från Bukowskis, slog i tavlan i trappan på vägen ut.
Klassiker.
Crack! Försvann ett hörn på den här väldigt vackra ramen. Hur fixar jag det? Och vad kostar det?
Ja, precis. Prislappen har jag inte full koll på. Men vad du gör är att du går till en rammakare. Du tar med dig ramen. Då gjuter de bara, gör en avgjutning på andra hörnet. Ja, men det här är gipsen då antagligen. Ja. Och så sätter du på det och så fyller du. Det kostar en slant, det gör absolut. Men det är klart, det kan vara värt det.
Men tillbaka till, man kan byta ut det om det inte är Liljefors och Larsson.
Ja, men precis. Och då kan det vara så att du kanske vill byta ut det för att det ser bättre ut hemma hos dig. Men om det är originalram, behåll dem. Och i synnerhet också, sitter etiketter på ramarna.
På baksidan.
Så för guds skull, släng dem inte. Det är en papperskonservator, sätta det på spännramen om möjligt. Eller behåll den. Därför att det kan vara halva värdet av målningen. Huruvida den har ställts ut på Liljevalchs 1934 eller vad det nu är. Liksom.
Då har jag en avslutningsfråga. Eller avslutning, en fråga till. Om du ska inreda en klassisk matsal.
Ja.
Nu är vi inte i det här hemmet längre.
Nej, det kan vi. Nu ska det vara snyggt bara.
Fredrik vill hämta sig hela tiden.
Nej, det är inte hemma. Jag har ingen matsal.
Så det men han vill hämta den här gården.
Nej, nu är vi i stan. Du har en stor våning med en riktig matsal.
Ja.
Och du ska inreda den här, ska vara klassisk, mörkt på vägarna. Du vet, hela grejen. Men du får inte se, du får inte livea heller. Vad har man för det här undrar jag på riktigt av en människa som har god smak. Vad har man för belysning i taket?
Ja, du menar du kan inte ha en blaffig kristall?
Jo, jag skulle gärna vilja ha det. Vad har man för blaffig kristall i så fall? Och vad har du för stolar? För då har jag alltid en vit duk på bordet ändå. Så att...
Om vi börjar med belysningen då, så skulle vi säga det att kristallkronor, absolut. Det är en av få... Jag skulle säga kristallkronor speglar och ljusstakar. Det är det som alltid går.
Det är så?
Går du ett modern hem så kan det vara liksom Nordiska galleriet hela vägen. Och sen är en kristallkrona av någon anledning. Jag tror att folk tycker det är stämningsfullt. Liksom.
Så. Det är ett fint ljus. Man har efter, man har hittat.
Och vilken tidsepok ska man titta på kristallkronor då? Om nu, du har budgeten, säger vi.
Alltså, nu är det... Ja, men det är lite, jag skulle nog titta på vilken fastighet bor du i, när den är ifrån.
Kan man säga att du har en sån här 1890-tals fastighet? Det här är mycket
stort. Ska man hitta den epoken?
Ja, men då skulle jag, precis, den epoken. Och då kanske det får heta Oscariansk reaktionskatalogen till exempel. Då är den är lite mer det här, vad kallade vi det? Ja, åt nyrokokohållet, förstår jag menar. Den är lite mer snirklig och den. Den är inte den här klassiska med tunga radband med prismer och så.
Nej, okej.
Okay. Sen de gustavianska, de är ofta dyra, men du kan köpa gustaviansk stil, som är baserade på Haga-modellen. De är väldigt luftiga och fina. På Haga hänger, de har lite större runda prismer, men inte heller den här ganska tungt behängda med prismer, utan väldigt luftig. Den är ganska vacker, tycker jag. Men vad man kan göra då, för du frågade också med det här mörka rummet. När du hänger upp den så finns det ju spottar. Det sitter som en rondel i taket liksom. Med då spottar som kan gå ner på konsten. Och hamnar den ovanför ljuskronan så slipper du se eländet.
Just det.
Det är en ganska bra grej.
Men i den här mörka matsalen, där du har otroligt pampiga konstverk på väggen, med stora tjocka guldramar. Och tavelbelysning då?
Ja.
Alltså på tavlan.
Ja,
alltså
många tycker ju att det är finare och mer stämningsfullt. Och det kan jag vara benägen att hålla med om. Men det är ju så att dels måste jag tänka på hur hänger tavlan. Hänger den för lågt, då får jag en ögonen, så då stör den bilden. Den andra är att har en stor målning så kommer den aldrig nå hela vägen ner.
Ja, just det.
Så då är det bara himlen som är upplyst. Så liksom de lekande barnen kommer inte...
synas.
Nej, precis.
Så man hänger tavlan självklart upp i... alltså med snören hela vägen upp till taket. Och det där var en väldigt bra idé faktiskt där uppe. Det ska man komma ihåg. Och då ska man ju dölja den så
jag
väl.
Jag behöver inte komma ihåg det.
Så att det bara är verkligen på tavlorna.
Ja.
Och stolarna.
Stolarna.
Nej, men där tycker jag att där får man ju...
24 stycken ska det vara.
24 stycken. Då kan vi säga, har du gott om pengar så kan du köpa en uppsättning med rokokostolar om du hittar det. Det är ovanligt. Men vad många handlare gör är att de köper ju på sig under på olika auktioner och så vidare. Snarlika modeller, eftersom det ofta fanns en x antal populära modeller då, som gjordes av olika möbelsnickare. Och sen samlar de på sig så att du får 12 eller 24.
Mm. Och så rokoko är det man ska gå på?
Rokoko, då har de där lite högre ryggarna. Mm. Men Gustav Jansson har ju jättefina stolar också. Men bara, jag tror det billigaste du kan hitta nu, det är ju Karl Johan-stolarna. Det är de här mahognystolarna med så kallad peltasköld som rygg. Alltså den här lite liggande gamla skölden.
Mm. Och ta en sån här gammal stol. Mm. Och byta ut kudden, eller alltså tyget på kudden mot något mycket modernare. Mm. Vad säger din smaksensor om detta?
Ja, men det måste man göra ibland.
Jag tycker det kan vara rätt läckert. Ja. Alltså där får moderniteten absolut, i rummet.
Ja. Däremot gå till någon som kan jobbet så att du får liksom med sadeljord och du får med tagel. Och...
Ja, en riktigt duktig tapetserare.
Ja, exakt.
Men göra så här superfärgglatt, randiga stolar i det här. Så att när du drar ut stolen får man en liten...
Absolut. Man ska ju tänka på det, de flesta antikviteter är ju omgjorda. Mm. Det är ju väldigt lite som är original. Och när det står originalfärg i auktionskatalogerna, då är det ju resten av originalfärgen. Mm. Alltså, så ser det inte ut när det står på slottet, lite sådär skavt och dant som man har hemma när barnen har liksom
det
köpt.
Perfekt, ja.
Exakt, då vore det ju perfekt. Mm. Snarare kan du gå på Kinas slott till exempel, och hittar du de här fantastiska sidentygerna i vansinniga färger. Men lyfter fram stolen, vilket du inte får göra, men bak till, då är det ju ofta ett rutigt klassiskt gustavianskt eller till och med nästan rokokotyg. Mm. Men du såg inte dem, för stolarna stod mot väggen.
Ja.
Och när du väl använder dem, ja men då fick du väl bjuda på det. Mm. För det var ju sätt att spara pengarna.
Ja.
Så att det här med att du klär grejerna, så jag menar, finns original färg till exempel. Mm. Måla inte över det med någon färg som inte går att ta bort om du inte måste.
Nej.
Men liksom, så att prata med duktiga människor som vet att lägg till så att du kan ta bort om du önskar. Ja, men det fanns ju en period där man avlutade allt. Och vad du gjorde då, det var också att du torkade ut träet i möblerna. Mm. Så det började spricka i limningar och limmet torkade. Sådär.
Just det.
Och då fick du ju hårdrenovera dem. Mm. Och sen då dessutom måla dem i liksom, antika färger eller vad du vill ha för färg då. Då är det bättre att behålla originalet och sen måla på med en färg som går att ta bort.
Mm, just det.
Nej, skithäftigt.
Ja. Vi lär oss så mycket. Det här är bara andra besöket vi har på oss.
Ja, men inte det sista.
Nej, det hoppas jag inte.
Det blir ju en hel serie det här.
För det verkar vi som inte kom längre.
Här har inte fått...
Nej, det är så lätt man glider ifrån. Ja.
Kom bara till stick och en tavla.
Ja. Ja, men det är jävligt kul det här.
Ja. Ja, jag kan säga att Ekelund får gå på auktion i alla fall.
Ja,
och gå i Konstantikan och köpa grejer.
Ja.
Så mycket kan jag säga.
Och inte för mycket fotokonst.
Nej, men alltså så här, komplettera gärna, ha en vägg. Det är fantastiskt och liksom
jag har fortfarande svårt för fotokonst som man inte har en relation till.
Men det kan ju vara så här visuellt fantastiskt fina bilder. Jag kan ju gå igång på bilder, absolut. Mm. Fotografi är ingen nytt fenomen.
Nej.
Alltså 1850-talet eller till och med lite tidigare kom fotografiet.
Mm. Ja,
kom och skura ju sen liksom gamla grekerna eller på sämre snudd på. Så att det är många konstnärer, jag menar, om man tar impressionisterna, förlåt nu, risk att det blir långrande, men som ville måla de här ögonblicksbilderna.
Ja.
Så här såg det ut, pang. De hade ju ofta med sin kamera när den kom för att ta den här bilden och sen ta in det i studion eller vad de nu gjorde för att kunna måla.
Mm.
Och sen vissa impressionisterna, idén var väl också att du stod ute i naturen och målade av det här, men började det regna så kan du inte stå kvar. Och
nej, just det.
Så det var bra att ha den här bilden ändå.
Mm. Ja.
Vi tackar.
Ja, det gör vi.
Och allt det här nu ska herr Eklund och många andra köpa på via Barnabys.
Ja, just det.
Du hittar i alla fall via Barnabys.
Ja, exakt.
Mm.
Nej, men otroligt kul att ha det här. Vi skulle gärna sitta och prata stil i flera år till. Och jag längtar efter att ha möjlighet att göra den där matsalen. Då får ju du vara konsulten.
Ring mig, jag kommer.
Ja. Ja, med det sagt så säger vi tack till Pontus och håll stilen.
Tack.
Tack.
Ah. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.